Hej, mitt namn är Laura Hellsten och det här är fredagsfunderingar After Work Friday Manderings med mig och Monastic Mao Moses som är vår lilla kissekatt. Just idag så kommer vi att avvika en del från det mönster som den här podden har haft så här långt. Delvis för att det här avsnittet som nu spelas upp borde ha varit enligt den ordning jag har lagt upp på podden ett avsnitt på engelska, men dagens avsnitt kommer att vara på svenska. Och framförallt för att äntligen har jag kommit till den punkten i podden att jag har min första gäst med i ett samtal. Och det är väl kanske fel att säga att det är min gäst, för egentligen är det så att Emilia Cavillo, som ni kommer att höra med mig i podden idag, det var hon som hörde av sig till mig och bad om ett samtal. Så det är egentligen jag som är hennes gäst. Och det här samtalet spelades in via Instagram, på Instagram Live för några dagar sedan. Och nu så har jag bandat in en ljudfil från den inbandningen för det här poddavsnittet. Så det betyder att det finns en del kanske ljudkvalitativa önskemål som jag hoppas att du har överseende med. Och tekniskt sett finns det helt enkelt saker att förbättra. Men jag hoppas ändå och önskar att det här samtalet ska vara givande, för det är ett viktigt samtal. Det är också ett samtal som är svårt att föra. Men vi valde trots allt att föra det för att vi tror båda två att det är viktigt att göra obekväma saker ibland. Och framförallt att våga vara felbar när det kommer till sånt som är svårt och jobbigt och som ändå behöver göras fast det är svårt och jobbigt. Och där vi vet mycket väl, både Emilia och jag, att vi kommer till korta och vi har mycket att lära oss. Samtidigt vill vi inte att det som håller på att ske just nu bara rinner ut i sanden och blir till ingenting. Så vårt samtal är ett ärligt önskemål att bjuda in dig i en process som vi tror att är viktig. Vi vill inte vara någon sorts experter eller veta bättre människor i det här, utan det här är en öppen inbjudan att delta och påbörja en resa som vi själva är inne i och som vi ser att är avgörande för mänsklighetens framtid, om jag får ta stora ord i munnen. Jag hoppas samtalet är givande också för dig.
Jag tänkte faktiskt svenska.
Okej, vad fint.
Men nu hör jag mig själv dubbelt.
Okej.
Jag undrar om det skulle hjälpa mig att jag hör.
Kanske. Ja.
Okej, min dag har varit bra. Och sen har jag varit lite stressad också. Det har varit bra, för vi har varit lite djupa den här familjen. Men sen har jag också varit lite stressad för att vi ska göra det här idag. Och eller jag märker här innan att, att det är mycket känslor. Så det där, ja.
Yeah.
Men jag tänker att det som, att det, jag vill säga det också för att det är kanske hela poängen med nu att vi, vad vi som vill göra här är att ha ett öppet och sårbart, ärligt samtal kring vad som nu sker i världen. Mm. När det kommer till Black Lives Matter och ja, så det här jag vill liksom kanske nämna här i början att, att jag har själv sådär funderat över den här spänningen kring det att white folks need to talk to white folks om det här. Och samtidigt spänningen mellan det och att ska jag nu då ta plats som vit privilegierad när det som är det liksom den där tydliga message är att nu är det dags att lyssna och det, jag försöker översätta medan jag pratar för allt, jag har som alla termer är på engelska, men educate oneself. Men så tänkte jag ändå okej, att min följarskara här är 99% vita. Så är det här, jag tänker att men, vi gör nu det här och vi gör nu misstag och vi lägger oss på något vis. Ja, men vill försöka och vill göra någonting och redo att bli tillrättavisade.
Ja.
Ja.
Ja, och jag tror det är alltså absolut det är en av de där viktigaste ledstjärnorna för mig är det att, att det finns en sån slogan om att vita och speciellt kvinnor vill vara perfekta och ofelbara. Och vi får aldrig misslyckas med någonting. Och jag tror att det är en av de största sakerna som kommer emot i sådana här knepiga situationer. Att det, det liksom tystar ner en röst som kanske skulle vara viktig ändå att få komma ut och bli hörd. Mm. Mm. För att vi är så rädda för att vi ska göra någonting fel och vi ska misslyckas och vi ska inte leva upp till en massa saker och ting. Så mycket av det här handlar om att jag vill vara öppen och ärlig med att jag har noll koll. Men att jag ändå vill göra någonting.
Ja.
Och jag tänker precis som du att vi tar ju inte bort röst från andra ställen genom att lägga till en röst här. Det är inte så att Ylle kommer att höra av sig till oss.
Nej. Nej, om Ylle hör det här så där. Ni kommer inte höra av er. Nej, men känt på sidan. Ja, och det är just det att också i den där rädslan för att som jag har hört så många svarta undervisa mig om är att vitheten har liksom en vi är som besatta av att vara perfekta och goda. Och just då att om man låter den där resan styra så, så blir det liksom så vågar man inte göra någonting. Och hela tanken med antirasismarbete är ju att du kommer aldrig att göra det perfekt men du behöver fortsättningsvis du behöver liksom keep it up.
Och framförallt att man behöver göra någonting. Inte bara tycka och tänka en massa saker. Och ha en massa åsikter om grejer i sig själv. Utan det är just det. Det är skillnaden liksom mellan att kalla sig jag är inte rasist och att arbeta antirasistiskt. Det är just det. Då engagerar man sig att göra saker för olika saker.
Cool.
Men
en jag tror ja. Ja, Laura.
Ja. Vem är du? Berätta åt mig om vem är du? Och hur det här har liksom startat hos dig. Eller levt hos dig.
Ja, okej. Okay. Just det. Jag är Emmy. Bor i Österbotten med min familj. Och vad ska jag säga? Har kanske i fjol faktiskt via Instagram kom i kontakt med antirasism educators. Vad är det på svenska?
Alltså, undervisare.
Lärare. Undervisare. Lärare. Och har liksom låtit det så där sakta mer och mer komma in i mitt medvetande. Allt vad det innebär att vara en människa med vit privilegie, vit överhöghet, tror jag det heter på svenska. Ja, white supremacy. Och ja, suttit med det. Och väl, liksom hittills väldigt tyst, alltså jag har inte känt mig bekväm att prata om det i princip med någon. Vilket förstås är väldigt talande. Men så jag vet inte, kanske nu i och med det här vad som hände med George Floyd och hela det här liksom momentum som nu är på gång i världen, så det här beslöt jag att nu behöver man börja göra något mer än bara sitta själv med sina tankar. Och ja, så det här, jag vet inte. Så där kort. Vem är du, Laura?
Jag heter Laura Hellsten. Jag är forskare och ja, konstnär kanske man kan kalla det, eller dansare åtminstone, nere i södra Finland, i Åbo, hemma från Åland. Och min egentligen resa med de här frågorna, jag håller en kurs i teologi och rasism vid Åbo Akademi. Det tar upp också andra saker, men bland annat där. Och där brukar jag berätta så här, att min resa med det här började när jag for till USA för första gången. Mm. Och jag ville vara lärarpraktikant, för då studerade jag till lärare, klasslärare, i liksom icke-privilegierad skola. Och hittade en sådan och så fick jag plats där för 2 månaders praktikperiod. Och det var alltså en sån här neighborhood där det är då jättelåg inkomsttagare och där det kanske var 1% vita i skolan och sen 5% asiater och resten var African Americans. Inte så mycket Hispanics alls där i den staden, den platsen. Och jag for dit väldigt mycket med det som kallas white savior syndrome. Yeah. Nu ska jag som är vit och västerlänning och kommer från världens bästa utbildningssystem kunna rädda och hjälpa massa folk. Som är jättepinsamt så här nu i efterhand tankt liksom. Men jag hade nog lite förstått också att liksom det här att vi liksom inte förstår av världens olika platser och ställen är olika och sådär. Men i alla fall, så jag var nog också väldigt öppen liksom att få se vad jag lär mig och så. Och sen en dag när jag var i det klassrummet och så bodde jag inne i centrum i en annan del av stan. Så hon som jag undervisade med, hon skulle, vad heter det, hjälpa, eller hon skulle stanna på skolan längre så jag kunde inte åka hem med henne. Så jag tänkte, men det finns ju publika transportmedel. Det är väl inte något problem. Jag hoppar på en buss. Så får jag ner till busshållplatsen. Det fanns faktiskt publika transportmedel i den här amerikanska staden. Vilket finns i alla. Och så hoppar jag ombord på bussen och så satt jag mig ner. Och sen så kommer det in en ung, mörk, arg man. Och så sätter han sig längst bak i bussen och så håller han på och liksom försöker imponera på några tjejer där bredvid. Genom att så här, lite smått sjunga, rappa, liksom, göra lite dance moves och så vidare. De är inte hemskt imponerade, de stiger av. Och då ligger han på något sätt märke till mig. Och så blir han allt mer och mer liksom provocerad av min närvaro. Mm. Så som jag förstår det nu. Och börjar sjunga liksom att det är mitt fel att hela hans familj har det jobbigt. Och att det är mitt fel med allt elände i hela världen som har liksom med rasism att göra och så vidare och så vidare. Mm. Ja, jag, dum och naiv som jag är. Jag bara svänger mig om liksom och säger nej, det är det inte, för jag är från Skandinavien och jag har ingenting med det här att göra. Vi har aldrig haft det svar där. Vilket är en fras jag hör ganska ofta fortfarande idag. Det här är alltså över 20 år sedan som det här hände. Och han blir ju helt jättefly förbannad på mig. Och blir så mer och mer aggressiv liksom, att vem tror du att du är och vad tror du att du gör här, tills de African American kvinnorna i bussen stiger upp och skyddar mig. De säger åt honom bara, nej, lägg av, låt henne vara, far iväg. De liksom riktigt sådär vänder sig om, ställer sig som en sådär skyddande mur för mig och liksom. Och sen så stiger han av då och tystnar ner sig själv. Och så kommer jag hem dit där jag bor. Och så förklarar jag det här åt min han som jag delar lägenhet med. Och han blir fly förbannad på mig att jag överhuvudtaget täcks åka publika transportmedel. Och att jag liksom inte över något jag har sagt eller gjort. Utan det att jag är så dum att jag ens umgås i en neighborhood som ser ut så här. Och hela den där rumban liksom, det var mitt första möte med allt det här så där på riktigt allvar. Och i många, många års tid så gick jag fortfarande och trodde att det var så som jag hade sagt åt honom. Det är han som har missförstått det. Och jag bär inget ansvar. Naja, den här berättelsen brukar jag berätta av mina studenter. Och det är så roligt för man ser direkt i klassrummet av de studenter jag har, vem som fattar liksom. Vad som händer där. Och vad som, vem som inte fattar. Jag tror det är vad jag vill dela. Så här långt. Väcker dina tankar, tack, funderingar?
Ja. Det väcker nog. Det påminner mig om någonting som jag hörde Robin DiAngelo, min känner rätt hennes namn. Hon är en vit antirasism lärare också, har skrivit en bok som heter White Fragility.
Ja,
som jag inte är nordist. Men vill läsa, tänker läsa. Jag hörde henne berätta på en podcast om på något vis just den här, hon är, nu är det här jätteroligt av mig att jag inte minns exakt vad det var. Om det var en kurs om antirasism eller hur det var. Men i alla fall så var den här då, läraren där så i början så frågade den här liksom frågan att vem här är rasist? Och då, eller vem här är inte rasist? Vilket det nu var. Så, ja, det måste vara att vem här är inte rasist? Och så var det hon då som räckte upp handen. Hon var den enda. Att nej, jag är inte sist. Och så det var den, det som jag kom att tänka på när du berättade det här att om dina studenter och vem liksom förstår att vad är det, vad är det frågan om och vad är det inte frågan om. Och förstås så har hon ju senare förstått att vi som är vita, så vi bär på white privilege. Och vi är liksom delaktiga eller medskyldiga till white supremacy. Så kanske det liksom de där tankarna som det väcker är just det där att hur någonting som jag också tror jag skrev om tidigare här i Insta Stories, att vi tänker att vara rasist är det de där andra som liksom gör hatfulla. Liksom att det små, det som händer så någon som gör någonting rasistiskt, medans det är så mycket mer än det. Det är liksom system och en sån här, vad heter det?
Strukturer.
Ja, strukturer.
Som mindset.
Ja. Ja.
Och teologiskt sett så pratar vi till och med om att det är sätt man ser. Det är en viss blick.
Mm. Rasism är en viss blick. Mm. Vad det så du sa? Mm.
Ja. Vad lägger man märke till? Vad är det man inte ser? Vad är det man ser? Ja. Hur ter sig det man ser i ens ögon?
Mm. Ja. Ja. Alltså det som du har hoppat in här nyligen, så det där vi pratar alltså om antirasism och vi vill prata till vita. Vita som pratar till vita om, ja, ha ett del av det här samtalet. Du hade några andra frågor, Laura.
Jag hade en annan fråga. Som vi lite var inne på redan, alltså, speciellt i det här exemplet som jag hade. Att, okej, okay, nu hade du pratat om ett momentum.
Mm.
Jag menar, rasism har pågått i flera tusentals, eller åtminstone 600 år, beroende på hur man räknar. Och nu har det hänt någonting den senaste veckan, i USA framför allt, och en rörelse som har funnits längre än den senaste veckan som heter Black Lives Matter, men som ändå på något vis är fokuserad på USA och amerikanska händelser. Och frågan blir då, amen, hur berör det oss här i Finland? Varför ska vi engagera oss i deras liksom grej? Ska vi det? Kan vi det ens?
Vill du dela först?
Jag kan börja. Jag, som sagt, undervisar ju en del om det här och lär mig hela tiden jättemycket av mina studenter, framförallt för att majoriteten av mina studenter kommer då från icke-europeiska bakgrunder eller har en icke-vit bakgrund och är från Europa eller Skandinavien. Också finländare. Och det finns olika nivåer av det här, liksom, på vilket sätt berör det oss. En sak som det här berör oss, eller vad det spelar för roll i Finland, handlar om en fråga om solidaritet, så som jag ser det.
Mm.
Att med alla förtryckande system som har funnits världen över, som på någon gång någonstans historiskt sett har fått någon sorts förvandling, så har det alltid handlat om att människor utanför det landets gränser där den där konflikten eller situationen pågår visar sin sympati. Så det är den första nivån jag tänker att liksom, jo, det spelar roll att vi far ut och på gatorna protesterar, och det spelar roll vart vi sätter vår köpkraft, det spelar roll liksom vad vi tar ställning till, även om den akuta politiska frågan och liksom frågan om att poliser mördar oskyldiga människor händer kanske inte så ofta i Finland. Men vi kan även i det som är en politisk diskussion i USA ta del och visa solidaritet, men också aktivt ta del. Vi kan också skicka meddelanden till guvernörer eller höra av oss till liksom polis, distrikts, åklagare och vad det nu finns allt möjligt för aktioner man kan delta i. Så det är den första saken jag tänker. Och där finns det alltså helt historiskt som också belägg för det, alltså att typ Nelson Mandela som stiger upp till en viss position i Sydafrika, så handlar jättemycket om vad européerna gjorde eller inte gjorde. Och jag tänker att där det finns liksom den sortens saker vi kan bistå med. Men sen när det kommer till själva den här situationen i Finland, så hade ju där varit i Yle ganska bra artiklar, en del åtminstone, kring hur situationen är i Finland gällande polisvåld och liksom att det är inte så alls att det här inte är en fråga som finns här. Det är en sak som man kanske först av allt behöver fatta. Att jättemycket folk blir också i Finland stoppade eller ifrågasatta eller måste liksom visa lägg och andra saker helt och hållet utgående från hur de ser ut. Så det liksom det finns, för att inte tala om det, att det sen finns en viss rädsla, fördomar hos folk som liksom påverkar. De blir följda i butikerna och liksom folk tittar extra efter folk och liksom alla möjliga sådana här saker som är liksom fenomen i vårt samhälle. Men sen det som jag då, när jag undervisar mina studenter och pratar om jättemycket, är ju också det att det är inte heller historiskt sett så att Finland på något vis skulle vara en icke-koloniär makt eller ett icke-kolonialiserande folk/land. Alltså vår ekonomi, vår utbildningsväsendet, vår forskning, våra fonder, våra liksom företag, vår landägare, alltså jordbruks liksom andelar över vårt land, har alla sådana här saker i Finland har spår av både ett förtryck av minoriteter i vårt eget land och speciellt ett enormt långt historiskt perspektiv av att behandla samerna jättedåligt, romerna, tartarerna och så vidare. Där liksom vi har mycket att jobba med i vår egen historia. Men det som folk vanligtvis inte fattar är att vi har också indirekt varit delaktiga i exploateringen av afrikanska och andra kolonier helt enkelt. Alltså, vi har företag som är uppbyggda på till exempel bomullsodlings, alltså till textilfabriken i Vasa, så, eller romproduktionen i Raumo, eller sockerrörs någon fabrik någonstans. Alltså, vi har jättemycket av vår eget lands infrastruktur och sånt som liksom som är helt och hållet byggt på det här systemet där vita mannen har förtryckt och förvanska och förstört planeten jorden. Det är kanske så här kort. Ja. Inte så kort, men
Jag tänker att nu liksom finns det ju många vita människor som liksom vagnar upp i det här och vi liksom finner oss alla på den som individuell, vi alla går igenom den här egna processen och är på olika liksom i olika skeden och säkert jättemånga som funderar att då just eller blir överväldigade, vad ska jag göra, vad kan jag göra. Vad väcker det för tankar hos dig?
Nå, det väcker delvis det som vi redan sa från början. Alltså att min egen resa med det här och jag vet, alla mina vänners resa med det här som jag någonsin har pratat om det här om, så handlar jättemycket om att det här tar jätteont. I något tillfälle händer det liksom att man fattar en liten kör små, liksom liten del av allt det här hemska. Och hur man helt ofrivilligt bidrar till det.
Mm.
Och det är liksom en resa som är emotionell, den är mental, den är kanske andlig, den kan vara fysisk, den har liksom jättemånga dimensioner. Och den går alltså ut på att det tar skitont. och att vi gör en massa dumma saker. Och speciellt om vi då har vänner som utsätts för de här sakerna dagligen. Och vi oreflekterat och obearbetat tror att vi kan hjälpa eller stödja genom kommentarer och olika liksom initiativ från vår sida. Så det speciellt då klaschar det alltså. Jättelätt och jättesnabbt. Och därför säger jag det som att jättemycket handlar alltså om att bara dels låta sig själva vara sårbar. Var okej med att bli liksom ifrågasatt och påpekad och liksom ta emot kritiken är väl det jag vill säga. Jobba med på vilket sätt kan jag liksom se till att inte ha mina, att det inte blir en sån här mothugg direkt. Utan ha en öppenhet och ett lyssnande och
Det som finns eller jag minns speciellt när jag konfronterades med det här liksom antirasismarbetet och vad det innebär första gången, första tiden och liksom fortsättningsvis nu är att det här är frivilligt arbete som kostar och du kommer inte få något tack för det. Nej. Du ska inte vänta något tack för det.
Nej.
Och det är ju liksom så där för att vara liksom ärlig, vilket vi försöker vara här, det känns ju inte jätteroligt.
Nej.
Och det känns ju inte jätteinspirerande alla gånger. Men ja. Och kanske också en orsak till varför jag ville göra en sån här live är också att på något vis bli mer räkenskapsskyldig. Att hej, nu ju mer jag har satt mig in i att lyssna och ta in svartas erfarenheter, så på något vis så hade liksom kommit djupare och djupare till man kommit till den här punkten att delvis att man fått in så mycket mer info att man bara helt enkelt förstår bättre, även om man inte liksom själv lever med de här erfarenheterna, men det liksom väcker det där som du liksom nämnde med det här med empati och liksom den sympatin att bli som tillräckligt skakad om att börja göra någonting och inte bara fortsätta med någon slags sån här performative allyship. Att det som nu är lätt och enkelt, det kan jag göra, det där arbetet som känns, posta någonting på Instagram eller så vidare. Så det är kanske en sån här bekännelse samtidigt och någon slags att hej, nu är det dags för mig att göra mera. Och också en på något vis uppmaning eller liksom bedjan att hej, white people, nytt. Vad kan vi då göra om vi skulle liksom, jag vet att allt, alltså alla de här sakerna som vi nu har pratat om, de här ämnen, alltså det finns ju resurser otroligt mycket.
Ja.
Så det är liksom inte som så där att you can do this. Du kan själv ta reda på de här sakerna och educate yourself, börja göra saker. Men om vi nu liksom så här till slut nämner någonting.
Ja, och jag tror att det som är jätteviktigt där är liksom, det finns så som allt sånt här jobb som är ett livslångt projekt. För att jag älskar det där uttrycket som används inte bara här utan i många andra också. Det handlar om att uneducate yourself. Avutbilda dig. Eller avprogrammera dig. Jättemycket av det som ditt privilegium handlar om är vad man kallar en kolonialisering av din hjärna. Alltså, det handlar om allt ifrån språk till koncept, till metaforer, till tankebanor, till liksom strukturer. Alltså, en sån sak som att man ens tycker att det är eftersträvansvärt att bli student. Det handlar om ditt privilegie. Och inte för att man stannar dit. Utan för att liksom, du har blivit sen modersmöken inlärd att det viktigaste sortens kompetens man kan ha får man enbart genom att läsa böcker. Och att rapa upp samma svar som någon annan har sagt. Oberoende av om det är sant. För det finns jättemycket osanningar i de där böckerna. Om det är rätt, det vill säga leder det till goda konsekvenser att man formulerar sig på det där sättet. Eller liksom, ja, spelar det någon riktig roll i världen till exempel. Det är bara tre aspekter. Men vi är så inrotade och inmatade med, nej men det här är eftersträvansvärt, det här är det goda, det här är det rätta. Och det tar lätt sig uttryck också i det här, att ja, nu ska jag bara läsa de rätta böckerna. Nu ska jag få tillräckligt med kunskap. Och jag är speciellt lagd så här alltså. Jag bara, jaha, okej. Nu behöver jag få en curricula och så ska jag liksom lära mig allt om all liksom historisk forskning om Sudan för att kompensera för bristen jag fick i högstadiet. Eller whatever, så här. Det är, liksom, det är i alla fall mitt första go-to. Och jo, alltså det finns en poäng i att lära sig saker, fakta om de här sakerna. Men det spelar inte så stor roll i världen hur mycket en fakta jag får i mig. Om inte, som jag säger, leder till förändrade handlingar, förändrade sätt att tänka och förändrade sätt att agera. Så där är jag liksom, jag är all for alla de här listorna och så. Men personligen kanske jag tänker själv att eftersom det där är lätt för mig och sen så ja, gräver jag lätt in mig i det. Så det viktiga är ändå, till exempel tänker jag då, för mig funkar till exempel filmer hemskt bra. Eller podcastar. För att där blir det mera alltså en känsla eller en, liksom, en bild. Och speciellt liksom den kombinationen av röst, emotion och bild. De hjälper mig att, liksom, att jag märker att det händer någonting i mig. Att jag kommer åt mina känslor kring det här. Jag kommer åt liksom insikter kring någonting. Men ja, vad hjälper? Vad funkar för dig, Emmy? Vad tänker du?
Jag kan hålla med om det som du beskriver, att det som är enkelt liksom för dig är att så där, när man tar in, söka info och bli liksom, ja, ta in mera. Och hela det här att sitta med rasism och fundera på det, alltså det ska ju vara obekvämt. Om inte det känns obekvämt så då, then you're not paying attention. Så som jag har liksom det som jag inte ännu har gjort, men som jag vill ta liksom som nästa steg är att börja skriva, alltså föra någon slags dagbok eller så här journaling questions. Och köpa böcker av svarta lärare och svarta kreatörer och så vidare. Och sen också som du nämnde där i början, att liksom lägga vart lägger jag mina pengar? Och där finns det ju hur mycket alternativ som helst. Någonting som jag har använt är Patreon. Där man, som månatliga. Och det här är ju som, alltså, det är liksom från 2 euro upp. Det här är sånt som vem som helst kan göra. Och samtidigt så tar det ju inte bort, alltså, man kan ju inte låta det, okej, nu har jag gjort min, nu har jag insättning, nu har jag betalat. Så nu, I'm good, I'm all good. Nu kan jag bara som shit i det här jobbiga att sitta med och fundera över hur tar sig det här vita privilegium sig uttryck i mitt liv. Och var, som du talar om, behöver jag unlearn eller uneducate, vad det kanske som du använder det uttrycket. Så det, ja, genom att ta in mer och mer, speciellt kanske nu de här senaste 2 veckorna, mer intensivt in svartas erfarenheter, så har det liksom lättare för mig kommit fram i mitt liv hur white supremacy tar sig uttryck.
Har du ett exempel på din senaste insikt på den punkten? Mer konkret.
Ja. Nå, bara som liksom första, att när min man går ut på stan eller är borta hemifrån, så behöver jag aldrig fundera på att någon skulle liksom ge sig på honom. Eller alltså döda honom. Jag lever inte med en sån vardag. Vilket det ju då har liksom blivit uppenbart för mig att en stor del av människor gör. Och helt med liksom inte obefogat. Det är inte liksom något sånt här att hitta på. Alltså om man låter det, om man kan sitta med det, alltså låter det sjunka in.
Jag tänker att jag vill sätta ord på den, du får säga om det, alltså, det är det att du slipper den angst som du slipper bära konstant i din kropp till exempel.
Ja, och allt det där extra, och det är ju det på något vis vi som har vitt privilegium är att det är så mycket extra vi slipper bära på och gå omkring. Det här är ju liksom bara ett exempel då, att
Ja.
Är det ännu någonting där till det som du vill?
Nej, jag tänker att jag skulle vilja liksom ännu bara verkligen ta fasta på den där tråden som du sa, för att också nu i den här enorma strömmen med material som finns till förfogande, om du nu har kommit sett sådana listor med böcker och så. Så då tänker jag just att den där, det finns vissa liksom, speciellt den här workbooken som, alltså en sån bok där det finns liksom också de här skriva uppgifterna. Så, vill du nämna namnet på den?
ja, den här, du tänker på Leila Efzads bok. Ja, hon har skrivit en bok som heter Me and White Supremacy.
Och i den så liksom vad jag har förstått från alla ställen, jag har inte själv, alltså den går att få tag på den där boken, och den gick att få tag på ett tag gratis, men då laddade jag inte ner den för jag hade andra på min lista, så jag har den inte just nu. Men vad jag har förstått från från allt jag har läst och sett, så där finns det just det där materialet som kombinerar det att du får fakta, du får uppgifter om, och sen får du de här frågorna som är ställda på ett sånt sätt så att de liksom, att de berör och att de kommer åt. Och, och hon brukar säga att så vet hon sen senare ifall folk har bara läst boken eller om de också har skrivit och gjort det där arbetet. Så den tänker jag själv också, att den, så fort den nu kommer, den kommer i nytryck. Alltså, man kan lägga sig på lista och beställa den redan. Så när den kommer så är den en som jag tänker jobba med, för att den där aspekten av att liksom mera självreflekterande ha det här, det har jag inte gjort. Förutom då när någon kris har kommit, att jag har mött något problem, liksom, då har jag reflekterat själv, men inte så där systematiskt.
Ja. Ja, och det känns som att det är det där nästa för mig också, liksom det där mera systematiska, mera intentionellt, som jag minns vi pratade om här i ett annat samtal, att nu när man är på något vis in i det här och hela det här, liksom, den här vågen, så tar man bara in och in och in, men att det inte sen lämnar nu. Jag känner liksom redan att det är lite så där börjar på något vis dala. Alltså det här är obekvämt. Det är arbete. Men vi måste göra det här. Det är så jag ser det. Och jag gör mig nu här räkenskapsskyldig inför er alla.
Samma här.
Det här... nu gjorde vi en sån här grej. Och jag får se nu fortsättningen, men jag tänker att ja, jag försöker samla några avslutande tankar, men det går inte så bra. Finns det något du vill ännu säga? Om inte finns så är det okej det också.
Ja, jag vill kanske liksom, vi har nu sagt jättemycket om jobbigt och tungt och allting sådär. Jag vill också påminna om den aspekten kanske, även om det då är en privilegierad aspekt som vi har, att vi kan välja om vi vill göra det här, och vi kan välja att stänga av det, vi kan välja att sluta följa, och så liksom är de här sakerna inte i vår värld längre. Men jag vill också säga att jag tror också att, och det är inte, jag bara inte tror, utan det är en stor aspekt av det här, handlar ju just om att hitta någon sorts ställe där du är kärleksfull mot dig själv i processen. Njutningsfull kan jag kanske inte säga att det är, men liksom att det får finnas någon sorts liksom balans av att liksom små steg vidare hela tiden, det är det enda vägen som funkar.
Yes.
Ja, någonting sånt. Jag vet inte riktigt, jag kommer inte riktigt åt det, men... Men att det är, igen, liksom, det ena dike, det är kanske det jag är ute efter. Ena dike är att vi ska vara perfekta och rätt och liksom goda. Och det andra dike är någon sorts enorm liksom skam och skuld och liksom angst som inte handlar, och det som är min poäng här, alltså, som inte handlar sen längre om saken, utan det börjar handla om mig igen. Att försöka hitta liksom mellan de här två ytterligheterna, där är den där enda vägen som liksom leder bort från mig och mina och våra jotun dit där liksom det kanske möjligtvis finns ett ställe där folk kan mötas mera hälsosamt och genuint och bygga någonting nytt tillsammans.
Var än du är på den här resan, du som lyssnar, så hoppas jag att det här nu blev en nudge att tänka vidare, göra någonting nytt, att bli lite mer obekväm, oberoende av var du är på den här resan. Tack Laura.
Tack Emmy.
Nu ska jag se om jag kan spara den här liven, för att det är det jag ser att allt andra som gör sådana här kämpar med. Så vi ska se hur det går. Fint. Ha det så bra. Yes.
Yes.
Du har just lyssnat på Fredagsfunderingar After Work Friday Mandarins med mig Laura Hellsten och Monastic Mau Moses. Både mig, podden och Monastic Mau Moses kan du följa på Instagram. Om du blir intresserad av musiken och konsten som presenteras i den här podcasten, så kan du följa min man Marcus Hausten. Hans musik hittas på flera olika ställen, Bandcamp bland annat. Och hans interaktiva media kan du finna på The White Cat and the Monk. Tack och välkommen åter!